Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 ska ni vara fantastiskt varmt välkomna till ännu ett poddavsnitt med NHL-podden. Och det här är lite speciellt avsnitt faktiskt, för att Per Bjurman är ju däckad i New York. Han är day to day with the flu, så att han fick faktiskt kasta in handduken här. Jag personligen också lite upper body problem faktiskt, jag är lite småsjuk. Men detta löser vi genom att på rekordkort varsel kalla in en ersättare. En av Sportbladets absolut stora NHL-nördar utöver oss här, så har jag faktiskt Jörgen Källström som är redaktör på Sportbladet. Hur känns det att kallas in så här på jättekort varsel och fylla Bjurmans enorma NHL-kofta?
Det känns väldigt spännande men väldigt nervöst också att få se om man har några kunskaper som duger här.
Ja, alltså vi ska säga det alla lyssnare att Jögge, han, som vi kallar han, han pratar ju NHL väldigt mycket och sitter uppe på nätterna och kollar på sitt Detroit. Du är ju rödklädd dagen till också.
Ja, det är mest för att hylla Detroit att de vann i natt. Och nu får man se vad man duger till här, då Ekan provar med.
Ja, nej, men du har ju lite mer, en annan här är ju egentligen inte, för jag är ju en superrookie egentligen jämfört med dig. Jag har ju bara ett, vad ska jag säga, jag har ju inte så många år som du, om man säger, på min meritlista nere och kolla på NHL. Och du har ju sett, du var ju med redan på 80-talet och du brukar prata Canada Cup-minnen 84 och så här.
Ja, mitt stora minne i livet är ju Canada Cup 87. Och sen kommer jag även ihåg såna här lite grann 84, och det är ju sånt jag är bra på.
Ja, det passar ju faktiskt bra nu, för att det kommer bli lite smått landslagstema på den här podden. Alltså det är ju egentligen inget riktigt landslagsår i år. Alltså förra året hade vi ju OS i Sochi. Och nu får vi vänta 2016 innan det är dags för World Cup. Men vi tänkte faktiskt ta ut det svenska, en svensk liksom World Cup-trupp eller Tre Kronors liksom lag, om det skulle varit landslagsår nu.
Där är vi inte helt ens. Jag har sett lite grann av Ekans lag och vi skiljer oss på några positioner.
Ja, det är ganska mycket nya namn då tror jag hos båda två, alltså, jämfört med vad Per Mårts valde i Sochi för bara ett halvår sedan drygt.
Ja, jag har många oväntade namn på min lista.
Ja, du har tecknat ner där med lite oklar handstil på rekordkort tid, alltså, vilket lag du skulle ta ut, men det blir spännande att se. Det kommer upp lite senare i podden. Vi ska först såklart prata lite grann om vad som har hänt i veckan och så här. Nu har ju Jogas fått hoppa in på rekordvarsel, men du har ju lite koll i alla fall i och med att du har tittat lite här och där. Så att, framförallt på Detroit.
De har bergkoll på.
De har ju bergkoll på, jag vet ju det. Men jag tänkte till att börja med bara att vi ska säga också att det blir ingen jättelång podd här heller, för att Jögga ska ju sitta och jobba med SHL här, som när vi spelar in där bara är någon halvtimme bort, om ens det. Så det blir ingen jättelång podd den här veckan, men jag tänkte bara att vi måste ju prata någonting om Edmonton Oilers, alltså. Som ju, ja, de delar jumboplatsen i NHL just nu med Buffalo Sabres. Ser ut att gå mot en ny sån här, ja, nionde säsongen i rad utan slutspel.
Ja, de är otroligt svaga i år igen, och det saknas, jag tycker det saknas rejäl hårdhet i lag. De har ingen Messier-typ eller Semenko eller såna gamla hårdingar, de saknas verkligen i laget.
Ja, ni hör ju att Jögge har liksom, han har ju sett dem här på riktigt, det har ju faktiskt inte jag. Nej, men jag håller med dig, det saknas en riktig ryggrad tycker jag. Jag tycker i dagens NHL så många liksom stora coacher som Babcock och Daryl Sutter i Los Angeles, de pratar ju om att backsidan är väldigt viktig, naturligtvis målarsidan också, och framåt är det absolut centern, nyckelpersonen att kunna ha. Jag tjatar ju ut varenda poddavsnitt om det här med 1-2-punch, att kunna ha en eller till och med flera bra centra som liksom blir ryggraden i laget.
Jag saknar ju helt klart tvåvägsspelare i det där laget som av centertyper som är, de är oftast bara bra blå linjer framåt, de där talangerna.
Ja, exakt. Och en sån som Ryan Nugent Hopkins, det är väl enda riktiga klasscenter de har just nu. Leon Draisaitl, tysken som de draftade som, är ju en stor talang. Men det är ju, känns ju nästan som att han skulle må bättre och skickas tillbaka till OHL eller något sånt där. Men nu har han ju fått stanna Ryan Nugent-Hopkins, han spelar 21 minuter per match, jag sett.
Ja, jag tycker de borde trada bort några av supertalangerna mot kanske lite mer tuffhet och lojala lagspelare.
Mm. Ja, jag blev ju väldigt förvånad i somras när de tradade till sig en sån som Teddy Purcell från mitt Tampa Bay. Alltså, snacka om långt ifrån tvåvägsspelare. Det är typ exakt den här Jakubov-typen de redan har. Alltså envägsspelare, alltså framåt offensivt som kanske inte, som är lite slarvig och liksom inte liksom har det här hundraprocentiga lagtänket. Nu har jag sett att Purcell har ju minus 12 sämst i laget. Bara gjort 3 mål på 21 matcher.
Man frågar sig vad lagledningen har tänkt sig med det här bygget, att de, när de har tänkt sig att de ska verkligen kunna börja utmana dem. Först och främst gå till slutspel, men sen då, med den här talangen är det ju tänkt att de måste kunna gå längre.
Ja, för det, talang saknas ju inte.
Jag menar... Nej, det är väl ett av de mest talangfyllda lagen i hela NHL än idag. Men jag förstår inte riktigt vad tanken är med en del spelare.
Nej. Jag vet inte om du såg det, Jogas, men efter förlusten mot Chicago i helgen när de åkte på 7-1 hemma, så fick de ju gå walk of shame. Sen när de skulle ut i omklädningsrummet, då har de med en ganska lång raksträcka i kulverten i arenan där det står fans som kan se när de spelarna går där. Och de blev ju brutalt utbuade, så det var det värsta jag sett, medan de gick där, och det var liksom på sin hemmaplan. Men det är klart, de torskade med 7-1 och det är klart fansen är trötta, och jag har ju sett hur de har kastat in tröjor på isen och så här, men ja, de buade ut dem fullständigt när de gick där.
Ibland undrar man om lagledningen tänker på att de ska bygga upp någonting på, som på det gamla goda 80-talet, men det man ska komma ihåg med laget på 80-talet var att det var många riktigt hårdjobbande spelare som kunde bidra till att de var så offensivt bra också. Att det var riktigt på sådana som Tikkanen och Semenk och Messier. De tog ju ansvar på båda hållen också. Att det är någonting som de verkligen saknar. Att de,
Jag kommer ihåg att jag pratade när jag skulle göra en text om New York Islanders succé. Deras massa raka Stanley Cup-titlar där på 80-talet. Det var 4 i rad i början av 80-talet. Sista året så torskade de ju mot, eller så vann de ju mot just Edmonton i finalen. Gretzkys lag i deras början av Edmontons stora fina era där. Och då berättade ju Kaller att de var ju alldeles... Alltså, de jublade knappt efter den Stanley Cup-segen, för att alla var så slitna och så mördbultade att de satt mest med ispåsar i hela laget. För att de var så otroligt tuff serie mot Edmonton. Och i deras omklädningsrum så var bara löst, de har revanschlusta liksom. Och det var verkligen vinnarkaraktär över Edmonton-laget som nästa år fullständigt blåste Islanders av dynasti av banan liksom.
Ja, det krävs ju otroligt mycket för att vinna där, att det är knappt någon semester de går på efter att ha vunnit Stanley Cup. Man går ju på rehabilitering, och om man har tagit ut sig fullständigt så är det ju det som krävs. Så att kropparna ska ju verkligen vara blå.
Ja, jag har faktiskt läst lite grann att de har lite på gång där, McTavish och gänget som rattar det där en mot laget. Det har varit mycket rykten, sånt som tung spelare i medievärlden som Darren Drager har ju till och med gått på TSN och gått ut och sagt att David Perron är en sån spelare som de faktiskt funderar på att skicka iväg. Och det är jag lite förvånad över, just Perron, med tanke på att han känns ändå som den närmaste tvåvägsspelaren de har nästan av deras mer talangfulla killar. Och att han i så fall då skulle kanske kunna generera en sån spelare som Braden Schenn i Philadelphia. Det har snackats om Brandon Sutter i Pittsburgh. Jag vet inte hur mycket det skulle lyfta dem. Även Patrick Berglund i St. Louis. Alltså i alla fall en center med lite tvåvägskvalitet. Att få in, stärka upp det.
Lite mer tyngd också. Det känns det som också Berglund skulle kunna tillföra.
Ja, precis. För de har faktiskt ett hål där efter Ryan Nugent-Hopkins verkligen. Alltså de har en sån som Mark Orcobello eller Leon Draisaitl. Det är ju inte riktigt en klockren andra center i dagens läge.
Vad skulle du se för spelartypet till Edmonton?
Ja, jag är nog inne på det där. Att jag har faktiskt i en tidigare podd, ni som har hängt med hela säsongen, vet jag att jag hade ju ett trade-förslag att de skulle försöka få in Brian Little från Winnipeg. Kanske lite liten i kroppen i för sig mot vad som är önskvärt, men det är i alla fall en tvåvägscenter och en kille som kan göra en 60 poäng per säsong, men också spela boxplay och täcka skott och offra sig för laget. Det är det de behöver i alla fall. Och de har ju pusselbitarna för att kunna få till en trade. Det är ju ingen snack om det. Men de behöver bygga om det här laget. Det går inte.
Jag som håller på Detroit kan ju se att exakt vad Edmonton skulle behöva är ju Datsjuk eller Zeta, men de är inte gratis att värva och de finns ju inte överallt heller.
Nej, det är verkligen så här franchise-spelare liksom, som är i princip oåtkomliga. Ja, jag vet inte. Den enda jag tycker riktigt presterar på den nivå man kräver, nu har han haft lite skadeproblem den här säsongen, det är Taylor Hall. Han tycker jag ändå är bra och ja, under de senaste åren har gjort en poäng per match ungefär och ändå tagit ansvar i båda riktningarna. Så ändå inte riktigt den där superkaraktärspelaren som man...
Men som de har startat nu är de redan borta från slutspel och det är ju, man kan ju nästan börja bygga om redan nu, känns det som att det är väl...
Ja, jag tycker också det faktiskt. De är 10 poäng från slutspel. Jag menar, delar ju om på plats med Buffalo som ju gav upp säsongen i somras. Nej, Edmonton Oilers har enormt stora problem.
Långt kvar till good old days där.
Ja, de har gjort en grej faktiskt här i dagarna faktiskt. De sparkar sin målvaktstränare i alla fall. Tagit in en ny där. För att det har ju varit ett problem i år igen. De har två nya keeprar kan man säga från den förra säsongen i form av Scrivens och Victor Fast. Båda ligger under 90%.
Ja, det är alldeles för dåligt.
Det är alldeles för dåligt. I dagens läge så, förut, kanske lite mer på din tid, eller så här, i början i alla fall när jag började följa NHL, då var det ju bra att ligga på, måttstock var att man skulle ligga över 90% som målakt. Mm. Men en bra målakt idag skulle åtminstone ligga på 92% när de är 93%.
Ja, de i toppen är ju uppe på 90, alla i toppen är ju uppe på 93,4 någonting. Så.
Ja, och då är ju, jag menar, 88 eller vad nu Scrivens ligger på, det är inte, det håller ju inte om man ska tampa som slutspel liksom.
Ja, det blir svårt att vinna matcher om man släpper in så mycket mål.
Ja. Jag tycker ändå att det är en okej målakt de fick loss med tanke på att målaktssidan har varit ett problem så länge nu för Edmonton Oilers. Ja, jag vet inte om du vill bara på uppstuds säga någonting om ditt Detroit. Det går ju rätt bra i år ändå. Jag menar, jag vet ju att det är ett koll som du har, ett lag som du har din koll på.
Ja, jag tycker att talangerna där har tagit faktiskt helt klart rätt utveckling och det ser väldigt bra ut. Kanske jag lite för lite mål där, men mm. Med lite beroende av Zeta och Datsuki är borta igen. Men det ser helt okej ut. För de är tajt bakåt. Mm. Många av de yngre backarna har klivit fram och spelat stabilt. Ja.
Ja, det var ju en grej som jag och Bjurman har tjatat om. Alltså att, oj, vad Ken Holland misslyckades där i somras. När han var ute efter Strålman, han var ute efter Niskanen. Och så slutade med att han resignade Kyle Quincy för en så här brutal summa som han egentligen hade velat lägga på en helt betydligt bättre back. Men jag tycker som du säger, backsidan har väl varit en positiv överraskning med tanke på spelarna de har det.
Ja, de har ju som vanligt lite otur med skador. Datsjuk spelar ju, han är borta alldeles för mycket för att de ska kunna vinna matcher. De är ett helt annat lag där han är med. Och Zeta får ju ta sånt otroligt ansvar över hela banan. Men jag tror att de går till slutspel definitivt. Jag kan inte se att de missar det, tror jag. Och det är väl kanske mest en förhoppning också. Men nej, de är faktiskt en klar överraskning.
Thomas Tatar, vad säger du då?
Han är frejde, men han är inte så pålitlig bakåt kan man säga.
Han är inte det?
Jag tycker han slarvar lite grann i defensiven och sånt här. Men...
Ja, han har en stark vecka bakom sig. Jag såg att han kom med i NHLs Three Stars där. Men han är fortfarande lite oslipad kanske.
Ja, varp är han. Men det tror jag de kommer lära om. De brukar alltid bli bra tvåvägsspelare i det där laget. De har ju såna stabila som Helm och såna här. Att det är hårt jobb som gäller.
Ja. Jag vet en spelare tror jag som du har gnällt lite på när vi har suttit på nätterna. Det är Luke Glendening.
Ja, det är jag tycker det är en jäkligt trubbig typ faktiskt.
Varför då?
Jag tycker inte en Detroit-spelare i mina ögon. Jag tycker att han är lite för sävd. Men han gör ju sina poäng då. De tror ju på honom. Men det är oväntat att de tycker han inte känns som en Detroit-spelare. Det känns inte som det.
Jag är imponerad av Jim Howard också. Studsat tillbaka den här säsongen. Nu har ju Gustafsson varit skadad där en stor del av säsongsinledningen. Men Howard har ju verkligen varit stabil.
Han har varit väldigt bra. Men det är ett stort problem då de inte har någon bra andra keeper. Att han kommer att belastas så hårt och få spela så otroligt mycket. Den där Mrazek som de har som
ja,
nu.
Peter Mrazek, ja,
är inte så. Han är ju väldigt oprövad. Så det känns som att Howard ska nog inte gå sönder om det ska bli 23:e. Raka playoff.
Ja, det är helt sjukt, 23 raka om det nu blir det, så det är sensationellt. Ja, nej, du jag har en jag har ett lag till som jag vill prata om. Vi har ju lite bråttom här så vi måste forcera lite grann. Jag vet ju att du ska tillbaka, men New York Islanders alltså. De var, så vi har redan varit inne på dem, en snabbis 80-talet där.
Ännu en 80-talsklassiker som dyker upp här.
Ja, exakt. Som har faktiskt 9 segrar på sina 10 senaste matcher. Och jag och Bjurman, vi hyllar ju naturligtvis dem inledningsvis. Deras trader där sent om sidan när de kunde utnyttja Boston och Chicagos lönetagsproblematik och få in både Nick Leddy och Johnny Boychuk och förstärka deras.
Fick in mycket tuffhet och stabila backar.
Riktigt bra backar. Mm. Och de började säsongen väldigt bra, men naturligtvis så var vi lite oroade för att är verkligen Islanders på riktigt? Alltså är det här bara en fluk? Är det bara en så här bra säsongstart? Ska de orka 82 matcher? Nu känns det som att de är riktigt... De
jag tror de är på allvar den här säsongen att det känns som att de har många ingredienser där. Allt utom en hall har de.
Ja, just det. Ja, det ska de i alla fall få. Ja. Jag tycker för sig Nassau Coliseum där är ganska skärmig. Alltså. Du som brukar hänga i Joe Louis Arena, ska jag säga. Bjurman hade fortsatt mörsa mig för mitt uttal där, men låt. Ja. Nej, jag tycker den är lite småskärmig. Men du vill se
den. Ja, det är som en SHL-hall nästan. Och det hon har läst om och sett bilder. Att den är, men den måste ju dofta hockeykultur i alla fall med allting som hänger i taket. Ja.
John Tavares som inför varje match står och blänger på en bild i korridorerna på Mike Bossy där. Innan han kliver ut.
Ja, de har tungt ok att bära den där klubben också. Men där har de ju nu fått ordning på det. Fått ordning på sina draftval och smarta värvningar som de har varit kritiserade för under många år, men nu ser det väldigt stabilt ut och jag tror de tar en slutspelsplats även i år. Ja,
de har faktiskt uppe i 30 poäng när vi spelar in det här. Alltså, de har 8-9 poäng ner till lagen under där. Så att de har faktiskt börjat rycka lite grann.
Känns som de har tagit över tronen i New York också.
Ja, faktiskt. Ja, så här dags ser det verkligen ut som det. Jag tycker Islanders, alltså det visst, bra värvningar i somras utöver Boychuk och sen de fick sent, så Grabowski och Kolemin och så här. Men jag tycker nödvändigtvis inte att det är de som har lyft dem, eller som är deras bärande spelare, utan naturligtvis är det ju John Tavares och Kyle Poser som är pådrivare framåt. Men sen har ju sån som Brock Nelson och även Anders Lee och allt vad de heter där framåt. Jag glömmer bort någon, känner jag. Ja, det finns, Ryan Strome har ju varit bra i år också. Har fått sina genombrott nu. Och sen så till och med är jag inte så imponerad av Jaroslav Halak i målet. De har ju saknat en riktigt bra målvakt. Och jag var ju inte helt övertygad om att Halak skulle vara tillräckligt bra för att kunna spika igen där i Islanders som de behöver. Och han har inte varit jättebra. Han höll nollan mot Philadelphia här om natten, men jag tycker det är deras offensiv som, och med backförstärkningarna som gör att de ändå klarar av det trots okej målvaktsspel bara.
Men de känns som att de går klart i slutspel, men det enda som inte får hända är att Tavares går paj för dem. Då blir det tufft, tror jag.
Ja. Och sen ska jag ändå hylla Kulemin och jag vet att Kulemin var väldigt bra framförallt och Grabowski och så här. För även om de kanske inte har öst in poäng så har de ändå gett dem ett djup. Liksom. Alltså, de är ju ett väldigt brett lag nu ändå. Och jag, visst, Tavares vore en enorm smäll om de skulle tappa dem, men jag tror ändå att de är inte lika sårbara längre än New York Islanders faktiskt, utan jag tror att de kan hålla rätt bra.
Men där ser man en organisation som verkligen har lyft sig, till skillnad mot Edmonton som vi pratade förut. De står ju stampa på den här. Islanders var ju ett lag som de hånade förut borta i NHL för att de aldrig fick till det. Men de har ju resa och börjat hitta verkligen något nytt och de står för något. De står för någonting.
Gör rätt grejer nu, Gard Snow.
Ja.
Till skillnad från så sent som förra året när den där brutala Vanek-traden som det skulle bli. När han tradade till sig Vanek för att liksom, det skulle för verkligen visa Islanders ambitioner. Och det gjorde han i och för sig då. Men sen så gick Tavares sönder under OS och slutspelsplatsen var körd. Han blev tvungen att trada bort Vanek igen vars kontrakt skulle gå ut. Och fick ju väldigt lite utbyte. Var ett andra val och Sebastian Kolberg tror jag. Och då gav man ju bort massa första val till Buffalo initialt. Så att. Men nu är det som du säger.
Ja, skillnaden mellan succé och fiasko är inte så stor.
Inte så stor.
Han blev ju totalt sågad för det. Han blev ju till och med hånad och allting.
Ja, precis. Och då var han ändå klart bättre än föregångaren Mike Milbury. Som ju tradat bort sådana som Chara och Jason Spezza och Roberto Longo och Olli Jokinen och allt vad det heter mot väldigt lite utbyte.
Milbury, han var inte så lyckad på den posten. Och vet du fan om han är mer lyckad som expert heller.
Nej, det kan jag inte påstå att han är faktiskt. Såg du förresten att Bob McKenzie gav en ganska hyfsad känga här i.
Ja, den missade jag faktiskt.
Ja, han sa, jag sa någonting. Jag tror de stod i samma studio. Båda två. Det blev lite hett där mellan dem. Och de var oense på något sätt. Jag tror Milbury sa någonting. Att, ja, det är ju lätt för dig att säga som har det här jobbet. Medan en annan har erfarenhet från det här mer lättvindliga som att vara general manager och arbetat inom branschen på riktigt. Du som är expert, det måste ju vara mycket, det är mycket hetare, det är mycket, mycket, mer, mycket bättre. Och, sånt där. Och då svarade jag vilade bort mig lite. Bob McKenzie sa någonting i stil med det blev totalt fiasko med en anekdot. Men han sa,
men då kan jag prova en anekdot.
Ja, gör det.
Jag har bra bonusinfo om Mike Milbury. Hans dotter var utbytesstudent och spelade hockey i AIKs damer.
Ja.
Och då träffade hon och gjorde en intervju. Och då frågade jag om Milbury var lika elak som han var i förhandlingarna med Salo. Då han kallade Salo för svag i psyke och så här. Och då sa hon att pappa är den snällaste som finns. Han är helt annorlunda då han inte håller på med hockey. Men hon sa att men då han väl hamnar i hockeysammanhang. Så blir han helt konstig. Så det är ju Dr. Jekyll och Mr. Hyde verkligen en människa.
Ja, det är så. Okay. Det hade jag svårt att se att han ska ha någon slags mysfarbror utanför hockeyn. Alltså, men det kanske är.
Ja, hon hade bara gått att säga om sin pappa. Jag försökte pressa hon på det där hon sa. Och hon sa att det var kanske förhandlingstaktik och sådana saker. Att de utmålar människor som svaga i psyke och sådana saker. Ja.
Var det så att Salo till och med började gråta?
Och i den där, det är väl en sån arbitration eller vad det heter. De sitter i.
Ja, just det. Ja, det var, ja, ni får söka på McKenzie och Milbury på YouTube om ni vill se den där. Jag gjorde ingen jättebra reklam för den, men om någon...
Den kanske är så, bättre där.
Ja, jag tror det. Faktiskt min var ett plus. Oh, ja. Ja, men du, vi ska börja med på svenska nu och det här laget. Vi ska först bara, naturligtvis, apropå svenska då, hylla Daniel Sedin. 1000 matcher nu i NHL.
Det är stort. Innan han spelade ut sin kontrakt så har han blivit en svensk som har gjort flest matcher i NHL om man får vara skadefri. Så det är...
Fullföljde sitt kontrakt. Ja. Ja. Ja, det vore ju ruskigt imponerande. Alltså. Brorsan Henrik fick väl sin passerat 1000 matcher förra året då, i och med att Daniel har haft lite skadeproblem. Så,
ja.
Så att ja, det, och som vanligt när det är sån här ceremoni, alltså det, de där, vi var ju inne på det, jag och Bjurman förra veckan, Hall of Fame liksom, alltså de ceremonierna, den uppmärksamhet och den cred de får för såna här grejer är ju helt extrem, alltså den ceremoni som vanligt när man har gjort 1000 matcher som var i Vancouver då, var ju spektakulär liksom.
Bra organiserad, det är ingenting de bara, det är inte att de får någon blombukett ute på isen och sådär, det är klass och det är högklass det de gör.
Till skillnad från vad Börje Salming tycker om hur det svenska Hall of Fame till exempel funkar.
De har lite mer budget bort än NHL för att göra sådana saker. Så att det är skönt att se.
De prioriterar annorlunda också. Mm. De tycker det är viktigt att hylla hela sina insatser.
Ja, de tar det tid. De låter det ta tid. Och det är snyggt. Och familjen oftast är involverad. Och så barnen var på isen. Och det är väldigt stiligt. Ja.
Ja, Vancouver som går bra naturligtvis. Sedinarna går bra igen. Men ny coach, Willie Desjardins, som har varit väldigt lyckad för dem jämfört med John Tortorella.
De får spela mer sitt gamla spel igen och inte att de får lägga lika mycket kräm i defensiven och slipper utskällningar i bås och sånt här. Nu levererar de igen. Och sen är de skadefri också, det är väl den största
nyckeln.
Ja.
Apropå Vancouver där, och som du säger, att de får lira, förra säsongen med Tortorella fick de lira boxplay, de fick lira för mycket minuter per match mot vad de klarar av i 82 matcher. Även om de själva uttryckte en vilja av att spela ännu mer. Men nu används de på rätt sätt. Och Vancouver har blivit ett lag som verkligen rullar på fyra kedjor under Willie Desjardins. Och senast nu helgen så blev det ju hattrick av Jannik Hansen. Dansken, en av dina favoriter. Eller?
Ja, han är hård.
Ja, och framförallt så imponerad av Bo Horvat. Jag vet inte om du har hört talas om Bosse Horvat.
Han har inte så bra koll på.
Nej, de är... Tradade till sitt första val i den här Corey Schneider-traden för något år sedan. När de helt plötsligt gjorde sig av med både Corey Schneider och Roberto Longo, deras målvaktspar. De fick ett första val bland annat för Corey Schneider och... Eller var det ett, rakt av ett första val mot Corey Schneider? Jag kommer inte riktigt ihåg. Som blev Bo Horvat i alla fall. Han har de testat nu. Han har spelat 8 matcher tror jag. Och gör han 9 matcher, passerar han 9 matcher, då kommer han att hans entry level deal att kicka in där. Och så kommer han, då kan de inte skicka ner på samma sätt. Utan då börjar hans kontrakt rulla. Så han har fått, han ska ju få de här 9 testmatcherna. Han har gjort 8 hittills. Spelar fjärde kedjan där med Jannik Hansen. Och gör det otroligt bra. Mycket bättre än vad de hade nästan hoppats på. Framförallt så är han ju lite av en sån här center som vi har hyllat det nu. Alltså den här tvåvägscentern som är hård och tuff och som verkligen kämpar för att vinna. Och som är extremt duktig på att teka. Alltså mot, jag tror, mot Chicago så vann han 13 av 16 tekningar.
Det är imponerande, ja. Väldigt bra.
Bland annat flera stycken mot Jonathan Taves. Han fick spela mycket mot honom. Och efter matchen så sa han just att Jonathan Taves är en spelare som han modellerar sitt spel efter. Och det tyder ju på att han värdesätter både offensiv och defensiva egenskaper i sitt spel. Så det blir spännande att följa med Bo Horvat.
Känns som Sedinarna också måste ut ha roligt på isen igen efter Tortorellas. Jag tror inte de gillade alls den ledarstilen på något sätt. Att de vill ha roligt om att spela hockey och få mycket förtroende, inte få massa utskällningar och rosseriutbrott. Var och varannan. Det brann ju till för han alldeles för ofta, kändes så.
Ja. Och mer lössläppta strukturer i spelet också. Inte det här fasta linjerna och dumpar och så vidare. Som liksom hämmar deras kreativitet.
Då jag suttit och kollat istiden så tror jag faktiskt att istiden har sjunkit också. Så de är mer fräscha och kunna lägga mer tyngd i det offensiva spelet igen. Ja. Som är verkligen deras styrka. Jag tycker det är bortkastat att de ska spela boxplay. Nog för att de är bra idéer också, men det är inte deras. De ska vara framåt och göra poäng och leda.
Ja, absolut. Nej, precis. Det är powerplay liksom, som de ska lira 2 minuter nästan.
Ja, de ger dem pucken och låt dem spela så länge de orkar.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oh, fresh.
Ja. En till kille vi måste hylla snabbt, det är ju John Klingberg. Shit alltså, det hade vi inte väntat oss.
Ja, han satt verkligen i krysset där dragskottet han drog iväg i. Det var nog bara någon dag sedan han...
Ja, han har gjort 2 mål nu. Jag tänker ju framförallt på det kanske som du menar Arizona-målet. Han klev in efter en tekning, gör bort Mikael Böttke tror jag, och sen så drar upp den i bortre kryss ungefär.
Ja, väldigt snyggt för att vara första mål i NHL. Så kan inte, det kommer man komma ihåg.
Ja, precis. Det är hela arenan bara exploderar i princip.
Ja, den killen, får han bara rätt förtroende så kan det bli en sämre Erik Karlsson kopian. För han har ju också offensiv bra på rören. Han vågar verkligen i sitt spel. Det såg man under tiden i SHL att en kille som kan verkligen få det att lyckas bort NHL om man får förtroende. Men det gäller ju, det är ingen kille som man ska ha ett tredje backpar eller någonting. Han ska ju verkligen ha förtroende i första eller andra backpar också.
Ja. Och det är nog därför han har lyckats så snabbt också i Dallas. För att nu har han ju bevisat tillräckligt mycket för att han ska få det förtroendet. Men han är ju lirat i 24-25 minuter per match. Ja. Som rookie. Det är ju sensationellt. En sak som, det här är ju riktigt så här typisk Ekeliv-notering som vi kanske inte säger så mycket om sanningen. Men att han får nummer 3 till exempel direkt. Jag tycker att rookies de brukar få 6-7 eller något sånt där. Och sen så får de bevisa sig och då kan de få välja tröjnummer. Men han får liksom 3 direkt. Liksom så här, det
han kommer väl in i lite rätt läge nu också. De har väl lite skador på backsidan, ja, där. För då... Men då gäller det förvaltare om man väl får chansen också. Han har ju ett enormt självförtroende i hela sitt spel och hela sin attityd. Så han spelar ju som han spelar i SHL verkar som.
Ja, det tycker jag är signifikativt för alla de här svenska backarna som har blommat överallt i NHL nästan de senaste åren. Alltså att de har den här, den här pondusen, den här totala oräddheten. Och verkligen vågar misslyckas för att lyckas.
Ja, den enda som inte riktigt, som jag ser det, som har tagit chansen av de som dominerade fullständigt i SHL är ju Rumblad.
Ja.
Han har inte fått ut någonting av det han visade i SHL och känns som han inte han borde nästan ta en vända hem och få upp självförtroende igen. Att han, jag tror han blir mer, att han blir mer och mer skänkt av att inte kunna spela sitt spel där.
Nej.
För han kan ju bara spela offensivt, och det ska jag verkligen göra hela tiden.
Ja. För han är en sån som får 14-15 minuter i, som sjätte back ungefär.
Ja, han ska ha 24 och vara ledande i det lag han spelar. Han skulle kunna spela i ett riktigt dåligt lag och få utvecklas igen i borta NHL. Eller gå hem och ta ett år här hemma i SHL och få upp självförtroende igen. För han var helt dominant då han var i SHL varje år.
Mm. Ja, precis. Det känns som att det är nästan omöjligt att konkurrera ut de backarna som redan finns i Chicago. Han tog ju inte chansen i Arizona heller.
Nej.
Och inte i Ottawa heller, eller Ottawa. men det som du säger, alltså, i SHL så var ju han superdominant. Han sista året så gjorde han väl över en poäng per match som back. Men han som Erik Karlsson, han gjorde väl högst 10 poäng innan han stack i SHL. Och Klingberg gjorde en bra sista säsong i Frölunda. Och så var han väl okej och tog något guld i Skellefteå där också. Men alltså, de två har ju inte varit lika dominanta som Grundblad var. Han var ju den stora talangen.
Ja. Man kan tro att man får ett rykte om sig, eller om man inte lyckas, eller om man bara harvar runt i olika klubbar och får de där 14 minuterna som du säger spela, då tror man inte blir lika het på marknaden efter ett tag. Då tror jag att man kanske ska göra som Jocke Lindström och vända hem och bygga upp självförtroende och bygga upp spel igen och sen komma tillbaka. För då har man ett rykte om sig igen, då man kommer tillbaka, att man, nu känns det som att man kommer att bli sjätteback i Chicago
som bäst.
Ja, där kommer man få väldigt svårt att flytta på många pjäserna.
Ja. Och att han faktiskt blev tradad i ett rakt byte från Ottawa mot Arizona en gång i tiden mot Kyle Turris, det säger ju lite om vilket rykte han hade när han kom in i NHL. Nu skulle han ju aldrig kunna bytas mot Kyle Turris i Ottawa, om man säger så.
Ja, nu skulle han verkligen må gott av att kanske spela i Edmonton eller liknande och få spela sitt spel igen och visa upp hur bra han är. För han har ju alla kvaliteter egentligen. Men
det är det.
Ja, det är en självförtroendefråga helt klart också. Mm.
Och han kanske inte riktigt har den här självklara pondusen och sådär, som sådana som Lindholm, Hampus Lindholm eller Erik Karlsson framförallt.
Ja, för dem har det gått rakt upp hela tiden man varit där, och Klingberg nu, han lyckades direkt och Rundblad har ju fått vara ner en massa farmalag och harva. Det är ingenting man mår bra.
Nej. Och det som är extra imponerande med Klingberg, det är ju att han har, jag tror om det var slutet förra säsongen som han faktiskt drabbades av massa, han har haft sargad axel, han har haft massa höftoperationer han gått igenom i så här unga år. Alltså det har varit en riktigt sargad kropp redan. Och att just han skulle slå igen på det här sättet och vara en 25-minuters back i NHL så, alltså redan nu i sin karriär, det är ju
väldigt imponerande
och väldigt oväntat. Ja. Du, ska vi ta våra lag nu?
Ja.
Vi avslutar med det. Det kan för sig ta ett tag.
Ja.
Ska vi börja med keeprar ändå alltså? Har du tagit några keeprar eller?
Ja, jag har tagit ut Henke Lundqvist, Monstret, och ett oväntat namn tog jag ut Ullmark som...
Du tog Ullmark alltså?
Ja,
du tänker
en coming man. Då han har fått några år på sig, då har han stått i borta NHL. Ja, han har alla förutsättningar fysiskt att spela upp sig i mod efter en svag säsongsinledning. Han börjar ha tagit lite puckar igen. Men så att det är väl de gubbar jag tror på. Så att det...
Men du, tänker du World Cup 2016 när det väl är dags?
Ja.
Ja, jag tänker lite mer just nu. Men det blir ju intressant, då blir det lite kopplat. Då blir det lite skillnad. Jag tänker så här. Det är ju först World Cup 2016, så det kanske är så vi borde resonera. Men jag tänker att, tänk om det var nu liksom, och bara se på dagsformen. Alltså, hur skulle du få med sig just nästa? Men det blir lite komplement. Och det, Ullmark, ja jag förstår. Jag kan ju,
men även i dagens läge så ibland en tredje målis kan man ju ta här hemifrån. För han kan ju även bara vara med för att se och lära. Att det är inte så ofta de brukar använda tredje keeper i World Cup också.
Nej.
Om det skulle vara just nu. Jag tycker han har modern målvakt. Den mest talangfulla vi har just nu. Så att jag tror på han. Jag lämnar sådana här som Lener utanför. Och jag vet ju att om det skulle vara dessutom just nu. Ja. Då hade Lener inte blivit uttagen av Mårts i alla fall. Det kan jag sätta mycket på.
Ja, det, vi vet ju hur deras historia ser ut. Alltså att Mårts har en historia med ganska många spelare faktiskt.
Ja, och det spelar ju in att tackar man nej av olika anledningar. Han hade en väldigt svag anledning till att tacka nej till VM i höstas. I slutet av säsongen som Mårts inte var helt nöjd med, kan jag tänka mig. Och då tror jag spela in att då tror man kan välja andra. alternativ.
Mm. Mm. Ja, jag har faktiskt, det är egentligen i målvaktssidan det är minst intressant av de här tre olika lagdelarna, för vi vet ju att alla tänker Lundqvist kommer vara första keeper så länge han är skadefri. Men jag tog ändå Robin Lehner, om jag skulle få förbundskapten. Och Jonas Enroth faktiskt, före Bonstret. För jag tycker Enroth är väldigt bra i landslaget. Han tog ju VM-guld 2013, var grym då.
En målsfavorit.
Det är ju en målsfavorit då. Så att han skulle säkert få chansen, tror jag, av Mårts, men jag skulle också ge en chans.
För jag känns som en lojal lagspelare som vet om sin plats i hierarkin också.
Ja, nu, han gör det okej i Buffalo, alltså, statistiken imponerar mig inte jättemycket, men han har ju det är ju en otacksammaste jobbet hela NHL att vara keeper i Buffalo Sabres. Liksom.
Ja, man får i alla fall mycket skott på sig, så ja, det är det som är positivt.
Ja, får mycket att träna. Ska vi ta backarna?
Ja.
Jag vill höra dina 2016 backar.
Det är Jonathan Eriksson och Kronvall. Stabilt backpar i Detroit. Som alla vet, jag håller på Detroit. Och de håller hela, de är stabila. Och Kronvall gör lite poäng i alla fall. Jonathan Eriksson stabil bakåt. Kompletterar varandra utmärkt, det backpar.
Ja, det var ju så lite Mårts resonerade också i senaste OS. Att han tog färdiga backpar liksom.
Ja.
Ja, jag är lite bekymrad. I alla fall fram till 2016 över Erikssons liksom hälskropp och så här, för att han har varit mycket skadad och så här. Han har en sån uppoffrande spelstil också, men jag gillar han i och för sig, men jag har inte med han i mitt lag, men det som är det moderna laget. Mm. Men det fortsätter.
Sen är andra backparet är Hjalmarsson och Erik Karlsson. Okay. En stabil PS bakåt som är kanske NHL:s bästa defensiv back och den bästa offensivt cirkusartisten Erik Karlsson, så det är ett backpar som kompletterar han utmärkt. Ja. Har alla ingredienser.
Och där väljer du att splittra på Hjalmarsson och Odoja.
Ja, jag har faktiskt inte ens tagit ut Odoja. Jag har Peter Odoja i mitt lag. Jag har i nästa backpar har jag Hampus Lindholm och Anton Strålman.
Okay.
Ja. Ett oväntat backpar, var inte med i OS någon av dem. Och men jag tycker också de har alla förutsättningar att dominera även då de är inne. De är ruskigt stabila.
Mm. Vi har haft mycket diskussioner om Viktor Hedman. En spelare som du har varit lite emot, precis som Mårts. Nu har väl övertygats lite mer den sista tiden.
Han har spelat upp sig, men han tar ändå inte plats i mitt lag, för han kom inte med som sjundeback heller.
Han gör det alltså?
Jag tog ut Jonas Brodin, så att varken Ekman Larsson eller Viktor Hedman kom med i mitt lag. Och jag tycker att de...
Ekman Larsson är borta också.
Ja. På stor... Det kommer väl gå på lite ring inte, men jag tycker det här är ändå killarna som ska göra det. För både Ekman Larsson och Viktor Hedman kräver enormt mycket speltid, och det tror jag de inte får ibland om de ska sluta de andra backarna. Mm. De ska vara ledande i det lag de spelar, och det är de i. Viktor Hedman har ju enormt mycket speltid. Mm. Ekman Larsson är de mest spelade backarna borta i NHL, och jag tror inte det. Jag tror inte de passar in i ett lagbygge som jag tar ut i alla fall. För de ska vara de ledande, det är de inte av de backar vi har annars i Sverige. Mm. För det är Kronvall och Karlsson som kommer att ta upp den mesta speltiden. Mm. Och då slår inte ut någon av dem.
Nej, ni som har hört det. Men jag bjuder, ni vet ju att både Viktor Hedman och Oliver Ekman Larsson är stora favoriter. Så att de är naturligtvis givna i min backuppsättning. Men jag kan på ett sätt förstå lite hur du argumenterar. Plus att det här säger allra mest, det är ju den enorma bredden vi har fått på backsidan. Alltså.
Ja, för många år sedan var ju backsidorna svaga i Kronors lag, men nu är det ju, det är bara kolla på namnen som saknas, det är ju riktiga bra pjäser som inte kommer med i sådana här lag. Så att det är ju...
2016 kan ju dessutom John Klingberg vara en given del.
Ja, men Strålman är ju en kille som verkligen visade i Stanley Cup-slutspelet förra året, i Stanley Cup-finalen, hur bra han är. Mm. Efter några tunga år där borta har han verkligen spela upp, så han är lika stark nu borta i Tampa också.
Ja, han är nästan ännu bättre med tanke på att han får offensiva chanser i Tampa Bay också. Han är ju en extremt ansvarsfull och solid back defensivt, som han visar i slutspelet. Men nu är han ju, visar han ju också att han är en duktig offensiv pjäs också. Precis som han var i ditt Timrå en gång i tiden.
Ja, det var helt briljant, och då såg man att det skulle bli något stort, och därför var jag lite chockad över att han inte blommade ut i NHL, att det tog sån tid att han verkligen blev den spelare han är nu.
Ska jag dra mina backar då?
Ja.
Ja, då har jag faktiskt Erik Karlsson och Niklas Kronvall i första backpar, så ingen Jonathan Eriksson där. Jag tänker att Niklas Kronvalls pondus och defensiva egenskaper ändå väger upp lite grann som en defensivt komplement till Erik Karlsson som är så briljant offensivt. Och jag tycker han är helt okej defensivt också. Han får lite för mycket skit där, men jag tycker han har utvecklats där. Hans enorma agility, liksom, hans smidighet på isen gör att han, ja, reparerar misstag.
Ja, han hinner rädda det genom hur snabb han är och brast på rör, men han tar igen idag lite dumma beslut.
Som... ja, han spelar ju inte enkelt om man säger så.
Men det är därför det är kul att se honom också. Ja. Det är en artist utan like. Vi har väl aldrig haft någon liknande back. Det får man väl gå tillbaka till någon liknande. Det måste väl vara Strimma eller något liknande. Och det kommer man
ner till. Det till
och med. Ja,
det är till och med före din tid kanske.
Ja, det är till och med före min tid.
Ja. Nej, och vi såg ju hur grym han var i OS också. Erik, han var väl Sveriges bästa spelare i OS.
Ja.
Det var ju. I andra backpar så tar jag mitt Tampa-gäng då. Då är det ju Strålman och Viktor Hedman. Jag tycker ändå att så som de spelade första matcherna innan Hedman blev skadad, det är ju inte så många matcher att döma av. Men då var det ju väldigt många i Nordamerika som snackade om att Hedman, shit, det här är ju, det är Norris-klass på han just nu. Och John Cooper, tränaren, sa ju det, vad tycker de om Strålman då? Då sa han att Strålman är förmodligen ingen kille som kommer vinna Norris Trophy, men hans backkollega, vem det nu än är, kan mycket väl gör det. För han är en sån som lyfter andra spelare. Jag tycker de kompletterar varandra på ett otroligt bra sätt i Tampa Bay. Är, alltså de, med tanke på Victor Hedmans utveckling och Strålman som vi redan varit inne på. Alltså Hedman börjar bli komplett han med. Alltså han är ju en extremt skicklig offensiv back som kan göra väldigt mycket mål, spela powerplay, men också ha väldigt stark framför egen kasse och i sarghörnen. Så här.
När jag lilla sett han så tycker jag han har slipat bort många. Han gjorde många onödiga misstag förut och han har alltid varit stark på rören och en stor talang. Men han behöver bli bättre och bättre där. Även i mina ögon.
Och om man ska jämföra lite mer Karlsson till exempel. Nu är ju Karlsson ännu skickligare offensiv spelare än Hedman. Men det som är en stor fördel som många scouter liksom har lyft fram under hela den här hypen kring Hedmans unga år, det är ju hans storlek. Han har ju en väldigt stor kroppshydda. Alltså. Väldigt tung och så här. Så att han har ju fysiska förutsättningar också.
Ja, en svensk kära.
Ja, fast tyngre. Ja, han saknar ändå kanske 10 cm upp till Sören, men han är fortfarande 1,95 eller sånt där. Jag vet inte hur lång Hedman är, men han är stor. Och sen hade jag jätteproblem, alltså, för jag ville definitivt ha med Oliver Ekman Larsson. Men det som jag har uppskrivet nu bland sex backar, det är ju faktiskt Hjalmarsson och Oduya. För att jag tycker de är så otroligt samspelta. Så jag har svårt att splittra på dem, även om jag tycker kanske Oduya individuellt sett naturligtvis inte håller riktigt samma högsta nivå som Oliver Ekman Larsson gör. Och jag tycker även Hampus Lindholm definitivt hör hemma i ett svenskt World Cup eller OS-lag. Så att jag har skrivit Niklas Hjalmarsson och Jon Oduya som tredje backpar. Och så har jag Hampus Lindholm och Oliver Ekman Larsson som det...
Sjunde åttonde.
Sjunde åttonde, precis.
Och du har ju själv att det är Oliver Ekman Larsson. Om han blir, om en tränare säger åt honom, du är ju sjunde backen, då får han ju 9 minuter speltid kanske. Inte ens det, det är ju... Det är en helt annan roll han har i där han spelar nu. Där får han ju, där ligger han på en 26-28 minuter. Och det blir helt annat spel för spelaren. Och det är någonting man måste ta i beaktning om att ta ut ett lag.
Ja, jag tycker ju att... Det såg vi i OS då. Det var ju match valde att peta just Oliver Ekman Larsson. Han fick ju ofta sitta på läktaren eller komma in och lira 14-15 minuter. Liksom. Och då ser man ju inte hans storlek.
Ja, det var ju samma klass som bara Talinder nästan fick. Och det... Ja. Det bevisar ju vad Mårts tyckte han var värd.
Ja, sen jag har inte med Jonas Brodin, men han är absolut nog övervägd. Det finns många namn. Sen som Tobias Enström nämner man ju knappt. Han har ju tackat nej till landslaget.
Det är ingen mening att ta ut honom eftersom han tackar jämt nej. Han är, känns inte som han är intresserad av det.
Nej, och det är ändå en otroligt bra back som vi inte ens pratar om. Och han är ju ändå svensk liksom. Och vi har Kalle Gunnarsson, vi har, som jag tycker är underskattad, och Jonathan Eriksson tog inte jag med till exempel, och ännu fler vi skulle kunna nämna, men det är ju sån konkurrens att det är svårt. Vi tar forward nu.
Ja.
Du får köra dina kedjor.
Då kör jag mina kedjor, och det minner jag att det är 2 år framöver som jag har. Det är Sedin, Louis Eriksson är första linan. Och sen har jag en oväntat namn i min andra kedja, William Nylander, Zäta och Nyqvist. Okay. Där kommer det gå undan, och Zäta får ta ansvar för defensiven, Nylander får vara playmakern och Nyqvist sätta dit puckarna.
Ja, då har Johan Fransén 2 år till på nacken kanske, så att jag kan förstå att den Detroit-kedjan splittras upp. William Nylander har ju visat väldigt mycket i SHL hittills, faktiskt, vilken kapacitet han har.
Ja, jag tror att han kommer att bli succé, Dandre, över det. han har handleder som få jag har sett i SHL. Det är, jag tog på en succé direkt under över. Där kommer Micke,
trots hans storlek.
Där kommer Micke få, det, han kommer få verkligen få veta att det är han som är pappa. Att alla kommer snacka om William istället. Ja. I tredje kedjan har jag tagit ut succémannen Filip Forsberg, Niklas Bäckström och Hörnqvist.
Mycket bra kedja. Det är precis den jag har, som jag hade som liten joker. Eller joker, jag tycker den är given redan nu nästan.
Jag tror de har alla förutsättningar. Man, Hörnqvist har verkligen visat nu i Pittsburgh vad han, hur bra han verkligen är.
Ja, när han får spela med.
Han var ju petad sist i OS och nu har han fått visa hur bra han är. Han var i Nashville och inget ont om Nashville, men det är ju en helt annan sak nu. Han får både spela med Malkin och Crosby. Och så Bäckis är lika bra serverare som de två. I alla fall att spela fram puckarna. Så den kedjan tror jag...
Det är en elite playmaker, får man verkligen säga.
Så den kedjan tror jag kan bli en riktig succé. Mm. Och i min fjärde kedja har jag Söderberg, Sten och Landeskog. Mm. Det är ju högklassbland också.
Ja, det är väldigt högklass.
Sten får väl vara den som sköter det defensiva ansvaret som han är riktigt bra på. Landeskog och Söderberg får stå för tyngden och ta ner de bästa kedjorna och möta dem och stå för tyngden. De har ju, båda två i tyngden.
Ja, verkligen alltså. Det har de med. Söderberg funderar jag väldigt länge på hur jag skulle knälla in honom, men alltså han är just hans kombination av storlek, fart och tyngd liksom, och playmaker-egenskap, spelsinne, det är ju...
Ja, bara domen här mot honom. Han var ju, i VM fick han inte, skulle han inte bli uttagen och stoppa i förbundet eftersom han gick ju. Men det är väl, det får hoppas är glömt och begravet, så att han...
Han är så pass bra så han ska ju platsa liksom.
Ja, det var definitivt tro om. Han utvecklas hela tiden tycker jag.
Plus att han funkar ju i en tredje eller fjärde kedja, han visar ju Boston. Så han får inte mycket. Nu börjar speltiden växa. Men även när han låg på så här 14-15 minuter.
Alltså gick han in och levererade han får chansen. Och
gjorde väldigt mycket poäng för att vara en tredje center.
Det är en kille som man undrar varför han inte klev upp i systemet mycket, mycket tidigare än att harva runt med Malmö i en massa år.
I hockeyallsvenskan.
Ja, killen är ju... Jag tycker han utvecklas hela tiden. Han är ju bra handledare nu också. Även tung. När de ställer framför mål och sånt där så tar han verkligen chanser hela tiden.
Och det har jag Björn varit inne på också, att hans kontrakt går ut till sommaren. Och Boston som har lite kämpat med lönetaket, de kan prioritera och knälla innan där. Men det kan bli tufft också, och jag tror att han kan få ett riktigt bra kontrakt i en annan klubb som söker en center. Alltså han kanske kan få 5 miljoner dollar och sånt där per säsong.
Landeskog har haft en sak som han tog ut bara på grund av hans ledaregenskaper, att har han en dålig dag så jobbar han hårt ändå. Det var det som var fan får plats i mitt lag. Precis, att han jobbar hårt hela tiden ändå.
Otroligt formsvag i Colorado, precis som hela Colorado. Men han har ju ändå en karaktär som är...
Ja, sen är han inte lagkapten, inte fint. Han är ju...
Det är ett fenomen nästan.
Han jobbar ju hårt. Då han är dålig så gör han ju alltid sitt jobb där. Och Sten vet alla vad han går för. Sten där, han får ju spela center där, för att det är ju tuff konkurrens om centerpositionen. Men jag tror han grejer det bra.
Vi är ganska snarlika ändå. Alltså, nu bedömer jag efter hur det ser ut just idag. Så att jag har faktiskt med Fransén. Jag kör Nyqvist, Zetterberg och Fransén tillsammans. Jag tycker ändå att de gör det. Det är lite ojämna ibland i Detroit, men jag har fortfarande stor respekt för Fransén. Jag tycker ändå att det är en... Alltså när han är i form så är han fortfarande så pass tung och liksom som ett tåg som bara ångar på liksom. Och det där skottet han har liksom, det är, kvaliteterna i powerplay, både framför mål och att...
Ja, men de kommer mer sällan nu. Han måste vara riktigt het, och det är då jag tycker han är bra.
Ja, jag valde att ta ut den ändå. Jag har faktiskt ställt frågan på Twitter till många lyssnare så här, som har gett sina förslag. Då är Fransén ganska förbisedd. Alltså. Han är passé, enligt er lyssnare, många av er i alla fall.
Men hans samarbete med Zäta, det håller alla väder. Det är stabilt ju. Ja. Och även Nyqvist, om du tar ut den. Nyqvist behöver inte många chanser för att trycka dit dem.
Nej. Och jag tycker Nyqvist är vilket är en avundsvärd egenskap, att kunna i låsta matcher kunna hitta på saker liksom. även när han är lite urslag så här, så han kan alltid hitta på någonting i trängda lägen och så där.
Hans fart är ju, ja, det är ju den som gör att han kommer till de lägena. Han har ju sån otrolig fart på rören.
Ja. Otroligt pigg på att slå in retur och sånt där också liksom, att hinna först på att slösa pucken liksom.
Han har gjort det, var han uppe nu 10 kassar tror jag han är uppe. Ja.
Det är som Hörnqvist, de leder den svenska skytteligan.
Och det är, man gör inte så många ass, det är ju mer att han trycker dit pucken. Ja. Han är inne på banan bara för det.
Exakt, exakt. Ja, sen har jag som sagt den här Patrik Hörnqvist, Niklas Bäckström och Filip Forsberg-kedjan. Vi har redan pratat lite om det, men jag tycker som du säger, så Hörnqvist, han har visat nu återigen att när han placeras med en elit playmaker liksom, då gör han mål och poäng och bidrar på ett otroligt bra sätt och lyfter sin, det är nästan så att han även lyfter liksom den här elitcentern så att säga. Det var ju samma sak i Djurgården.
Ja, då han spelade med Linkan och Får han puckarna servera, trycker han oftast dit dem.
Ja, exakt. Ja,
och det är ju det också där han är inne för. Sen har han ju rätt så bra tyngd också. Jobbar ju hårt och bra lagspelare.
Grym framför kassen liksom. Och så. Han kan även
det fanns ju en tanke då de tog dit han Penguins att de får använda när och gör mål.
Ja, och spela med Crosby.
Han gör ju även lite ass, ser man ju att det är en stabil pjäs. Förbisedd är ju förra OS också.
Ja. Ja, det var ju lite, då var man kanske inte riktigt överraskad med tanke på hur det såg ut i Nashville för just då. Men det som jag och Björn många har sagt också, han lyckades ju ha en poäng en säsong över 30 mål där också med den omgivningen.
Ja, och sen är det ju, jag tror ju varför han skulle mer bli uttagen i ett landslag nu, det är för att han, det var inget ont ord efter han blev petad från OS. Och,
nej. Han är inte en sån som gnäller.
Nej, jag tror det är viktigt om man ska, har man en gång blivit petad, då ska man inte gnälla allt för mycket, för då jag tror det ligger i fat för till senare uttagningar.
Ja. Sen har vi rackat ner lite på Nashville, låter det som. Ett riktigt bra topplag ännu just nu. Och det beror ju mycket på Filip Forsberg som också ingår i den här kedjan. Alltså. Vilken utveckling han har haft. Och, det känns ju som att han verkligen är på allvar i NHL nu också. Alltså, en helt overklig plus minus statistik. Och han ligger plus 20 alltså på 18-19.
Fem före för den som ligger på andra plats.
Ja, precis, och han toppar den där rookie-ligan i poängligan. Så att han redan har avgjort nästan, känns det som. Alltså med den. Och det känns
i så fall blir han tredje svensk. Vad blir fjärde svensk att få?
Colt Trophy.
Ja.
Ja, det är Foppa,
Alfredsson, och Landskamp. Ja, det är de. Så att det visar jävla stort det också.
Ja. Och han gör ju det. Där spelar han ju också med en riktig playmaker som är i Nashville då, Mike Ribeiro. Som blir utköpt av Arizona i somras. Men som har haft ett rejält lyft och naturligtvis gynnas av att spela med en sån som Forsberg, en sån målskytt. Men alltså, det visar också kemin som Foppa har med en lillfoppa när han får lida med en sån utpräglad playmaker som Bäckström.
Siffrorna i inledningen tar det för sig själv och plus 20 är ju otroligt bra. Det är ju, och sen 21 eller 22 poäng nu har han gjort.
Ja, precis.
Men det är ju hur stark som helst om rookie, det är bara
lyfta på.
Ja.
Ja, och så i tredje kedjan, alltså de här tre första kedjorna jag nämnt, det är vilka som helst kan egentligen vara första kedjan, det beror på vad som hetas. Men då har jag Sedinan såklart. Tog jag också Lou Eriksson där. Jag vet att många lyssnare, när ni har lämnat förslag, har ni haft Hörnqvist i den kedjan. Tror jag också skulle funka väldigt bra. Nu tog jag Louis bara för att den...
Han har funkat bra med dem både i VM-turneringar med dem och visat där att han passar väldigt bra in.
Precis.
Det krävs ju väldigt spel. En del säger att det är omöjligt att vara tredje var det en kedja med Sedinar, men det gäller att ha jäkligt bra spelsinne för att kunna leverera med dem. Det är inte alla som klarar av det. Det är väldigt svårt.
Och så gäller att hitta de här öppna ytorna och ha klubban i sin hela tiden så att man kan få passningarna och bara smälla till då.
Ja, då de väl släpper pucken till någon annan, då gäller det att vara beredd och vara på rätt ställe. Ja. För då väl passningen kommer, då är det så bra läge de har fått, så då har de glömt bort den tredje mannen. Lou har gjort otroligt bra. Sen är Lou bra bakåt också.
Ja det är en väldigt ansvarsfull spelare och lite som Radim Verbata kan man säga i Vancouver just nu. Också väldigt skicklig på att hålla klubban i isen och verkligen hitta de här lägena.
De hade ju problem under lång tid i Vancouver att hitta rätt alternativ till dem.
Ja, när Burroughs tappade gnistan där och målnäsan lite grann, då blev det tydliga problem i Vancouver.
Ja, förra säsongen hade de ingen som gick bra.
Nej, precis. Så att ja, i fjärde kedjan väldigt lik din. Jag har också Alexander Sten och Gabriel Landskog. Och sen borde jag knälla in Carl Söderberg där. Så jag hade tänkt på också att man skulle på något sätt få med Söderberg med Louis tillsammans också. Med tanke på deras kemi i Boston. Men jag En spelare som vi inte pratar om mycket just nu, vi pratar mer om honom i slutspel, och det är ju Marcus Kryger. För han är ju grym i viktiga matcher. Det har han visat flera gånger nu i flera slutspel i rad. Han har ju den här Chicago-mentaliteten liksom, som krävs i den här typen av korta turneringar. Eller,
ja, det är en kille jag tänkte också mycket på. Han är stabil i boxplay, tar ju mycket ansvar där. Bra tekare. Och...
Precis, för man behöver spela så. Ska man kunna använda sina kanoner? Liksom...
Han har ju blivit en, från att vara en talang framåt, han slog igenom här i Sverige, så han blev en totalt annan spelare borta än Allen. Han spelar väl nästan mycket, han startar mycket boxplay i Chicago och dödar mycket där.
Exakt, och det är den rollen han får i det här Tre Kronor-laget också.
Ja, det hade han ju i OS också, så att det är en spelare som, ja, han borde kanske ha varit med i mitt lag också, men ja,
han är en extremt bra fjärde center på det, i den rollen liksom. Så att, därför vill jag ha honom där, även om jag naturligtvis på något sätt vill ha med Carl Söderberg också. Jag tog ut Patrik Berglund också som en extra spelare i truppen i alla fall, för att han brukar vara väldigt bra i landslaget. Jag vet ju att han är en stor Per Mårt-favorit också, västeråsare. Plus som både kan spela center och ytterforward. Så tuff säsong i St. Louis nu. Han lyckas inte riktigt slå igenom det på allvar, tycker jag. Men
jag tar inte det sista klivet som man hela tiden har trott om han har. Det är många namn som, om det är Mårt som leder, så är det många namn som Micke Backlund skulle vara mycket aktuell om det var Mårt som hade suttit här nu i studion. Så kan jag tänka mig att han hade tagit ut en sån.
Ja. Alltså, sen finns det ju namn som inte ens har nämnt. Marcus Johansson gör en stark säsong i Washington. Vi har Carl Agelin, var med förra året, också väldigt duktig, är väldigt snabb. Passar i en tredje eller fjärde kedja.
Ja, jag som sitter med två år framöver då de ska vara som bäst. Om jag tog ut Nylander, då kommer ju även Burakovsky,
ja, Burakovsky naturligtvis.
I mitt lag, så att det är ju...
Elias Lindholm.
Ja, men han måste ju också få det mer och han måste lyfta lite mer, tycker jag, men han är ändå startat den här säsongen bättre, men ja. Man krävs mycket för att slå sig in i det här laget.
Ja. Zibanejad, kanske väntar vi också på att han ska få det genombrottet på allvar i.
Ja, men frågan är länge man kan vänta. Det...
Ja. Han är 93, så han är väldigt ung, men
ja, han gick överstidigt, men det borde ändå komma ett medlyft. Jag tycker inte han får till det riktigt.
Han står lite stilla. Ja, faktiskt. Hittills. Ja, det var vad vi hinner gå igenom nu. För nu ser jag att klockan... Oj, du missar första perioden nu i SHL.
Ja.
Nu gnäller de säkert här utanför och tycker, vad gör jag med jogg? Alltså? Nu kommer jag få skit här. Liksom.
Kina på mig.
Exakt. Nej, men det var kul att kunna ställa upp så här på extremt kort varsel. Han till och med tagit ut ett lag. Det var imponerande.
Det var så lite. Snart, nästa gång nu bjuder man tillbaka.
Ja, ja, det var... Jag hoppas... ni uppskattar att vi fick ihop en liten podd i alla fall här. När Bjurman var på injured reserve, så tar vi upp från AHL tar vi upp Jögas som är en riktigt stor NHL-expert. Vad kul att ha med dig här.
Tack så mycket.
Och vi hörs nästa vecka allihopa. Ha det fantastiskt bra. Hej. Oh, take me where the hockey players face off down the rink, and the Stanley Cup is all filled up for the champs who win the drink. Now the final flick of a hockey stick and a one gigantic scream. The puck is in, the home team wins the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game.